Så, välkomna allesammans och nu är vi då framme vid våra mitt i veckan möte och vi ska alldeles strax börja, men jag tror att det är välbehövligt att ta en eller två minuter i bön, därför att när man kommer från denna stoftiga värld som vi lever i så behöver man lugna ner sig lite grann och få koncentrationen i ordning. Så här vi tackar dig denna kväll och vi tackar dig Jesus att vi kan mötas i ditt namn och vi tackar dig för ditt ord som är sant mitt i en falsk och ond värld. Så kan vi gå till ditt ord, höra sanningen och vi fortsätter att tala om olika bibliska sanningar och hur vi ska förkunna dem. Vi ber att du välsignar den här stunden nu. Herre, du ser också vad som ligger på våra hjärtan, Jesus. Kanske vi är stressade, kanske vi är oroliga. Kanske vi är förvirrade. Vad det nu kan vara, Jesus. Förmodligen lite av varje. Men vi ber bara, Herre, att du skulle stilla oss nu. Våra sinnen, våra hjärtan. Att vi kan se och höra och förstå det som du vill förmedla. Vi tackar dig för platsen vi är på, friheten vi har och låt ditt ord bo ibland oss rikligen i ditt namn. Amen. Vi har ju vikt de här mitt i veckan mötena åt att tala om olika ämnen som är bibliska läror som vi kanske på ett sätt tar för givet. Tänker att det här kan vi, det här vet vi, men det gör vi inte. Därför att i första Korinthierbrevet 8:2 står det att vi vet ingenting så som vi borde veta det. Så även om vi har huvudkunskap om de här sakerna så vet vi inte hur vi ska tillämpa dem. Och dessutom så bombarderas vi alltid med olika läror. Inte minst idag när internet finns och olika källor är så lättillgängliga. Man märker ofta hur människor lyssnar på olika och man tar till sig lite här och man tar till sig lite där. Och jag har ju hört det här, men är det verkligen så? För nu har jag hört det här och det här. Och det är väldigt mycket sådant. Så det är verkligen på sin plats att lägga vissa läror till rätta. Och ett av de områdena det är att vad innebär omvändelse? Alltså att omvända sig från någonting. Och hur är omvändelsen knuten till eller förknippad med rättfärdig förklarandet eller rättfärdiggörelsen? Är de samma sak? Är det ena beroende av det andra och så vidare? Så vi ska tala om omvändelse och rättfärdiggörelse ikväll. Och hur blir en syndare, som alla människor är, rättfärdig inför Gud? Och vilken roll har omvändelsen i det? Det stora problemet är att många människor blandar ihop rättfärdiggörelse och helgelse. Rättfärdiggörelse, hur blir man rättfärdig? Genom att tro på Herren Jesus Kristus. Han förklarar oss rättfärdiga i ett endaste ögonblick. Och det kan ingen förändra. Helgelse är en livslång process som börjar i det ögonblick jag blir rättfärdig förklarar. Men det slutar inte förrän den dag jag blir antingen uppryckt eller jag dör. Vilket som kommer först. Så det är viktigt att förstå det. Och när det gäller omvändelse och rättfärdiggörelse så finns det egentligen, kan vi säga, tre synsätt. Det finns förmodligen 300, men tre stora synsätt. Två är fel, ett är rätt. Och det är naturligtvis det som jag säger är som är det rätta då. Nej, men synsätt ett, det är att omvändelse har ingen plats i frälsningen överhuvudtaget. Man kanske tittar på Johannes 20, verserna 30-31 och säger att omvändelse används aldrig och tro används nästan 100 gånger i Johannes evangeliet. Så ingen omvändelse, men tro. Och i Jakobs andra kapitel och den 19:e versen så står det att demonerna tror och bävar. Vad är det demonerna tror på? Ja, de tror ju på Gud. De vet att han finns, det är ingen tvekan om det. Så de är troende, men de är inte frälsta. De är motsatsen till frälsta. Så det finns uppenbarligen någon form av tro där jag inser och förstår ett faktum. Men det är ändå inte en frälsande tro. Och det här är väldigt kniviga frågor. Därför att en del människor säger, ja det kommer vi till sen. Men uppenbarligen är det så att tro är någonting mera än någon, eller någonting annorlunda än att bara intellektuellt förstå någonting och medge det här. Så det är det ena synsättet, första. Omvändelse har ingen plats i frälsningen. Det andra synsättet som är betydligt vanligare, det är att omvändelsen är ett fördolt sätt att föra in gärningar. Med andra ord, man kräver en massa moraliska förändringar och förbättringar i en människas liv innan man liksom blir en sann troende. Och tron måste föra med sig saker som överlåtelse, sorg över synden, lydnad till Guds ord, uthållighet och så vidare och så vidare. Man måste vända sig bort från alla synder. Vi kan göra listan hur långt som helst. Men är det då inte längre tro alena av nåd alena? Nej, det låter ju som att det är någonting annat, någonting mera. En väldigt känd predikant, jag vill inte nämna personens namn som folk lyssnar på, vet jag, också i detta land. Han sa så här, jag har citatet här. Frälsningen innebär hundratals olika saker. Alltså. Hundratals olika saker. Så det är inte bara att tro, utan det är hundratals andra saker. Men vad står det i Filipperbrevet 16? Verserna, inte Filipperbrevet, förlåt mig. Apostlagärningarna 16. Verserna 30-31. Där det är i Filippus, eller inte Filippus, i Filippi heter det på svenska, va? Så har vi den här fångvaktaren som vaktar Paulus och Silas. Och när de kommer ut ur fängelset efter en jordbävning så ropar han, vad ska jag göra för att bli frälst? Och de säger, ja, ge upp alla dina dåliga vanor, ge upp alla de här synderna i ditt liv, och när du har gjort det, då kan du komma till tro. Nej, de säger ingenting sådant. De säger endast tro på Herren Jesus och du blir frälst. Så här ser vi att det är bara tro. Men många människor gör evangeliet framtungt på det här sättet. Man lägger på saker. Man ska omvända sig från alla dåliga vanor och synder. Man ska börja lyda vissa saker. Man ska avstå från det ena och andra. Man ska göra det ena. Så helt plötsligt blir evangeliet framtungt. Man lägger någonting till det. Plus tro. Men det är inte plus tro. Utan det är bara tro. Och en annan känd predikant som kanske inte är så känd precis här. Men han skrev en bok. Eller han skrev många böcker. Men han säger så här. Evigt liv ges bara till dem som villkorslöst överlåter sig till honom. Hur många är det här som har villkorslöst övergett sig till Jesus Kristus? Det låter ganska starkt. Det är de som har evigt liv. Och han medger att frälsningen är både fri och kostsam. Men hur kan någonting vara både fritt och kostsamt samtidigt? Därför att man blandar ihop rättfärdiggörelse och helgelse. Rättfärdiggörelsen är absolut fri. Tro alena. Kostar ingenting. Den är bara kostsam för han som gör det för oss, nämligen Gud själv. Men däremot så är lärjungaskapet kostsamt. Ett riktigt lärjungaskap kostar allt. Vi måste ge upp allt. Så de är på det sättet varandras motsatser. Men de är inte synonymer. En del säger att vara en lärjunge och vara troende är samma sak. Absolut inte. Det finns massor av troende människor. Men det finns väldigt få lärjungar. Troende eller tron. Eller att bli frälst är helt fritt. Men att bli en lärjunge är kostsamt. Och man blandar ihop villkoren för frälsningen och helgelsen. Så Men detta så har kunskapen om frälsningen kommit bort för många. Liksom man talar hela tiden om man ska göra sig och så. Det är då man kommer till tro. Men man får inte komma bort från den här absolut enkla sanningen. Det finns ett antal olika skriftställen som talar om att frälsningen inte har att göra med några gärningar. Romarbrevet 6 och vers 23 är ett sånt exempel. Till syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. En gåva kan man inte arbeta för om man arbetar för en gåva, då blir det en lön. En gåva kan man inte betala för, det är omöjligt. Det är en paradox. Och liknande versar hittar vi i Efesierbrevet 2, versarna 8 och 9. Men också i Titus 3, 5. I andra Korinthierbrevet 11, vers 3, skriver Paulus till Korintherna: men jag är rädd att liksom ormen med sin list bedrog Eva. Vad tror du? Paulus på ormar i Edens lustgård. Så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga, rena troheten mot Kristus. Så här ser vi att Paulus var orolig för Korintherna och för de troende. Att de skulle komma bort från enkelheten. Och han använder Adam och Eva som ett exempel. De hade världens enklaste jobbbeskrivning. Jag vet inte hur många av er som har börjat på ett nytt jobb. Men ni vet den här självande dagen, liksom man ska lära sig en massa nya saker. Jag ska kunna det och det och det och det. Liksom, det bara snurrar i huvudet. Liksom. Hur ska jag kunna lära mig alla de här sakerna? Men de hade en busenkel arbetsinstruktion. Och det var nämligen, här är det ett träd. Och det trädet kan ni inte äta av. Punkt slut. Gör vad ni vill i övrigt. Det var det enda. Och ändå så lyckades de att krångla till det. Och ändå så lyckades de att äta av detta trädet. Och få hela mänskligheten fallen i synd. Och han säger att precis som Adam och Eva lyckades krångla till det mest enkla och konkreta som finns. Ät inte av trädet. Så säger han att vi och korinterna som han skrev till. Ni kan lyckas att krångla till det mest enkla budskapet, att tro på Herren Jesus och ni ska bli frälsta. Och det är lättare att ge en gåva än att ta emot en gåva. För att om jag tar emot en gåva, då är jag behövande. Då är jag liksom i den här behovsrollen. Och vi vill alltid liksom kunna hjälpa till lite grann. Så visst Gud, det är möjligt att du gör 90%. Men medge att jag ändå har gjort 10%. Det var någon nunna, jag kommer inte ihåg vem det var nu, men jag läste det citatet och hon skrev någon dikt och det lät så fint och sen står det helt plötsligt att den säger att ja, nu har du gjort dina 99% och jag ska göra min procent eller något i den där stilen. Och jag tänkte det var så kul och liksom, aha, okej, du var så ödmjuk då så att det var bara 1% som du stod för, Gud stod för 99. Men om jag hävdar ens en promille av frälsningen för egen räkning, att jag har åstadkommit det själv, så säger jag egentligen att frälsningen är inte en gåva utan en lön för mitt goda uppträdande eller beteende. Och även om jag gör en massa goda saker så säger Jesaja 64 och vers 6 att alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädnad. Så även de rättfärdiga gärningarna, gjorda med fel motiv, eller vad det nu kan vara, de är inte ens rättfärdiga inför Gud. Så det är därför som evangeliet är stötande. Det är därför som människor reagerar. Om vi kommer och erbjuder människor någon slags gärningslära, så liksom, ja, det är väl okej, liksom, du tycker sig och jag tycker så. Men om jag säger att frälsningen är endast av nåd, då helt plötsligt, då blir det liv i luckan. Och det är precis det som första Korinthierbrevet, första kapitlet, talar om, att korset är en stötesten. En stötesten för de religiösa människorna, för de vill göra goda gärningar. En stötesten för de intellektuella människorna, för de vill lista ut hur det hänger ihop och liksom ha någon egen del i det. Men han säger, ingen har någon del i frälsningen. Allt är av Gud. Och detta är en stötesten. Även i Galaterbrevet 5:11 står det att korset är en stötesten. Det kan inte vara så lätt, som någon sa i din klass där, liksom, du berättade hur det är. Det kan ju inte vara så lätt. Lätt kan det vara, men inte så lätt. Och vår stolthet säger att det måste vara svårt. Och jag har naturligtvis lyckats att leva upp till det. Men omvänd dig från dina synder och tro evangelium. Det är inte rätt ordning. Hur ska jag kunna omvända mig från mina synder innan jag tror? Och jag ska förklara, jag har sagt det ett antal gånger. Men i Johannes 16, och verserna 8-11, så talas det om den helige ande. Och vad är han övertygad om? Tre saker. Nu ska vi se om jag kommer ihåg det. Synd, rättfärdighet och dom. Synd i singular. Vad är synden? Att vi inte tror på honom. Rättfärdighet, att rättfärdigheten kan bara komma från Gud som en gåva. Och sedan dom, det vill säga om jag inte tror på honom som gör mig rättfärdig, då är jag dömd och går under med Satan och denna världens system. Det är vad den helige ande övertygar människor om. I alla tider, alla generationer, alla kulturer, alla religioner. Någonstans där inne i det här mörkret som finns runt omkring människor, så är den helige ande arbetande i människors hjärtan angående de här sakerna. Så det finns en medvetenhet hos alla människor om just detta, att det finns en synd, och det är att jag tror inte. Det finns en rättfärdighet, den finns inte hos mig, den finns hos Gud. Och det finns en dom som kommer, och jag kommer att bli dömd i den domen om jag inte tror och blir rättfärdig. Det är vad den betydelsen är. Men det är det som den helige ande gör på utsidan. Den helige ande övertygar inte om alla våra små egna personliga synder från början och säger liksom, sluta med det där och börja med det här och gör si och gör så. Sen kan du bli frälst. Nej, synd, rättfärdighet och dom. Det är vad den helige ande jobbar med på utsidan. Så om jag inte förkunnar den här typen av evangelium där ute, att frälsningen är endast av nåd genom tro, ja, då kommer ju folk på något sätt att förlita sig på sitt eget. Och det är en form av falskt evangelium. Och i Apostlagärningarna 20 och vers 21, vi kan läsa den versen, Apostlagärningarna 20 21. Och jag har uppmanat både judar och greker. Greker står som en synonym för alla icke-judar. Att de ska omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Men här står det att man ska både omvända sig och tro. Och vi ska titta på det här om en liten stund här. Men det finns två ord i grekiskan som är lika men inte samma. Och det ena, det är metanoia, och det betyder egentligen att ändra sin inställning. Man ändrar sin inställning om något. Men så finns ett annat ord som är metomelomai. Och metomelomai, ni kan tänka på engelskans mellow, att man är lugn. Mellow, metamelomai, det betyder egentligen att man det är en förändring av en känsla. Det är inte sinnet, utan det är mer känsloladdat. Ett exempel i Hebreerbrevet 12, vers 17 tror jag det är. Esau, står att han omvände sig. Han var ledsen för att han hade sålt sin förstfödslorätt för en tallrik linssoppa. Och det är ordet metamelomai. Han var alltså emotionellt upprörd över det, men han hade egentligen inte omvänt sig i sitt sinne. Matteus 27, 3-5 står det om Judas att han var ångerfull över sitt agerande, men blev han frälst? Nej, han var bara ledsen över att han hade misslyckats i sitt uppsåt att bli rik och berömd genom att förråda Jesus. Det var inte en sann sinnesförändring. Det var bara ett emotionellt upprörande. Så då är frågan, hur ledsen måste jag vara? Och hur länge måste min sorg vara över min synd innan jag kan bli frälst? Det finns inget svar på den frågan. Vissa människor är väldigt emotionellt lagda, de gråter för ingenting, andra gråter aldrig. Är det det som avgör om jag är sant frälst eller inte? Precis, det är det. Det är det uppenbarligen inte. Men i första Korinthierbrevet 1-2 så ser vi att korinterna kallas för heliga. Och i andra Korinthierbrevet 1-2 så står det också att de är heliga. Och så talas de om vår fader. Det är bara kristna som kallas för heliga. Om man kallar Gud vår fader så är man troende. Så Korinthierbreven, de två, var skrivna till troende. Och ändå så ser vi hur de levde totalt fel. Men var de troende? Ja. Så att vi ser att en förändrad livsstil är inte nödvändigtvis ett bevis på, förhoppningsvis är det, men det är inte nödvändigtvis ett bevis på att jag verkligen har omvänt mig och kommit till tro. Så omvändelsen har en annan betydelse. Så vi ser att det finns ett synsätt, omvändelsen har ingen betydelse. Jag behöver bara intellektuellt förstå vad som om Jesus. Och jag medger detta faktum, nu är jag frälst. Det andra är att jag lägger till en massa gärningar innan, som jag måste göra, eller vad det nu kan vara, innan jag kan komma till tro. Men det tredje synsättet som vi ser som det rätta och balanserade är att tro och omvändelse är synonymer. Tro och omvändelse är synonymer. Omvändelse, vi talade om det tidigare, ett grekiskt ord, men det ena är i verbformen och det är metanoio, eller det är jag-formen då, jag omvänder mig. Och så finns det ett substantiv som är metanoia, som vi sa precis nu. Och det är ett sammansatt ord. Meta, ni känner till exempel metabolism. Vad är det som händer? Jo, i magen så förvandlas maten till näring som går ut i kroppen. Det är metabolism. Det är alltså förvandling eller förändring. Vi kan tänka på ordet metamorfos till exempel, som alla känner till naturligtvis. När en larv blir en puppa och en puppa blir en fjäril. Det är en metamorfos, en förvandling, en kroppslig förvandling från ett stadie till ett annat. Och sen har vi det här ordet som är nous, alltså N-O-U-S, transkriberat till latinska bokstäver, som betyder sinne, tänkande eller förståelse. Som andra ord, det är en förvandling, en omvandling av mitt tänkande som det här ordet handlar om. En väldigt duktig grekiska lärare, Richard Trench, som har skrivit ett antal böcker, han säger så här, det betyder ingenting annat än att förändra sitt sinne. Att ge upp saker och sluta göra saker är någonting som har lagts till och är inte en del av ordets verkliga betydelse. Så det enda han säger att det betyder är att förändra sitt sinne. Och ordet tro, som är ordet pisteo, alltså verbet, och substantivet är pistis, är mer än att känna till några fakta om någonting. Det handlar om att man sätter sin tillit till någonting. Och en annan grekiska lärare som heter Vine, han säger att tro betyder att förlita sig på, att bli övertygad om någonting. Johannes använder det här uttrycket 99 gånger i sitt evangelium, 99 gånger. Jag vet inte om ni, jag tror han var fransmannen här, Charles Blondin. Han körde skottkärra över Niagarafallen. Och han gick på lina över Niagarafallen och sen hade han en skottkärra. Och då brukar han fråga folket så här. Okej, tror ni att jag kan gå över Niagarafallet på lina? Så, ja, Det trodde alla. Okej, vem vill sitta i skottkärran?
Ingen.
Okej, så vad betyder tro? Ja, det betyder tillit. Jag vågar verkligen sätta mig i skottkärran. Och jag tänkte på meta, som då betyder att förändras och förvandlas. Och tillsammans med tro, det betyder alltså att, eller de här två orden, de är synonymer på det sättet. Alltså jag kan inte tro utan att omvända mig. Jag kan inte omvända mig utan att tro. Vi tror liksom att tro det är att ha någon slags sån här tokig tillit till ingenting. Liksom jag blundar och håller för öronen och hoppar från balkongen. Liksom. Jag har tro. Jag gör något galet. Och sen tänker man omvändelse, det är när jag liksom gråter i timmar över någonting jag gjort. Men vi såg att Esau grät över sin synd, men han var uppenbarligen inte troende. Judas var ledsen och sorgsen över att han misslyckats, men han var heller inte en troende. Så att vara ledsen, upprörd, är inget bevis för att jag omvänt mig. Men som vi ser de här orden så är de tro och omvändelse synonymer. Louis Spear Schaeffer, som skrev sin klassiska 8-volymare, som näst intill Bibeln var det som vi använde oss mest av innan internet kom. Han skriver att det är sinnets förändring som är omvändelsen. Tro och omvändelse är synonymer. 150 gånger, jag antar att det är i Nya Testamentet då, står det tro alena. Använda ordet omvändelse i evangelisation är okej, så länge det är förstått att det är en synonym till tro. Det är ett steg till frälsningen, inte två. Omvändelse är inkluderat i tron. Vi kan inte tro utan att omvända oss. Ändra inställning till Kristus, det vill säga. Tro och omvändelse används nästan som en antonym. Det vill säga, man använder dem som varandras motsatser. Men det är de inte. Ja, man tror, sen omvänder man sig. Men de är synonymer. Och här kommer det intressanta nu. I Gamla Testamentet, 46 gånger i Gamla Testamentet, används ordet omvändelse. 37 av de 46 gångerna så är det Gud som omvänder sig. Så att om ordet omvända sig betyder att jag måste ångra min synd, ja, då säger ju Gud då att han måste ångra sin synd. Så att omvända sig betyder egentligen att förändra mitt sinne. Jag ändrar mig på någon område. Och nu säger någon så här, jaha, så Gud ändrar sig då? Det står ju att han inte kan förändras. Vi tar det sen. Men faktum är att det är en sån här förmänskligande av Gud. Det är inte det att Gud liksom kommer på bättre tankar. Men på grund av att Gud är barmhärtig och han har tänkt att göra någonting, men han ser att människorna ber och att människorna liksom, han har kärlek till dem, då skriver Bibeln att han omvänder sig. Vi kan läsa i Apostlagärningarna 17. Verserna 30-31. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Här är Paulus som talar i Aten. Vad är det han vill? Är det att de ska sluta dricka, röka, ta droger, ljuga, stjäla, ringa in sig själv som sjuk när man inte är det till försäkringskassan? Vad är det han liksom försöker säga? Är det det han vill att människorna ska göra? Eller vad är det egentligen som han menar här? Nej, omvändelse är en synonym till tro. Han vill att de ska omvända sitt sinne angående vem Jesus Kristus är.
Istället för att säga att Jesus är inte Guds son, så säger jag att han är Guds son. Istället för att säga att Jesus inte frälser, så säger jag att han frälser. Istället för att tro att jag kan frälsa mig själv, så säger jag att jag kan inte frälsa mig själv. Och så vidare och så vidare. Det är det jag förändrar mitt sinne om. Det är det jag omvänder mig från. Att förlita mig på mig själv till att förlita mig på honom. Det är det det handlar om. Och därmed är omvändelsen en synonym till tro. Och tro en synonym till omvändelse. Samma sak vi kan läsa i 2 Petrus 3:9. Jag är strax klar nu. 2 Petrus 3:9. En berömd vers. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte som en del menar. Nej, han har tålamod med det eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Vad tror ni han talar om? Talar han återigen om att människor ska bättra sig, bli moraliska, duktiga, ordentliga, göra rätt för sig och så vidare? Eller tror ni att han talar om att de ska sätta sin tro på Herren Jesus Kristus? Naturligtvis det sistnämnda. Så omvändelse är synonymt med tro. Tro är synonymt med omvändelse. En omvändelse eller en persons omvändelse är gentemot Gud i första hand. Det handlar inte om att ge upp något. Jag har ingen kraft att göra det. Utan jag tror på honom. Då omvänder jag mig. Eller jag omvänder mig och då tror jag. Jag förändrar mitt sinne. Hur jag har tänkt. Till att tänka annorlunda. Och nu när den heliga anden nu, när jag tror och jag blir pånyttfödd, då flyttar den heliga anden in på insidan. Och då börjar han en helt annan tjänst. Då är det inte längre synd, rättfärdighet och dom som han övertygar om när han är på utsidan. När han är på insidan, då börjar han att ta itu med alla de här detaljerna om våra synder, om våra detaljer, om grejer som vi liksom gömmer undan och tror att han inte ser och så vidare. En liten sak i taget. Då börjar den processen. Och det är helgelsen. Och den är livslång. Rättfärdiggörelsen, omedelbar, i det ögonblick jag omvänder mig, som är synonym med att tro. Helgelsen är livslång. Den helige ande verkar i mig och genom mig på insidan. Och det kan bli ett falskt evangelium. Om jag riktar strålkastaren mot mig själv. Vad jag kan och vad jag ska och vad jag bör och så vidare. Då blir det ett konstigt evangelium. Men det evangelium vi bär ut och för fram till människor är motsatsen till det. Strålkastaren är på Gud. Det är Gud som gör allting. Allt jag behöver göra det är att tro. Tro är synonymt med att omvända mig. Jag behöver omvända mig, ja. Men inte från alla små detaljer som jag inte har någon kapacitet att omvända mig ifrån. Jag måste ha den helige ande på insidan. Så länge han är på utsidan handlar det bara om synd. Synden är vad? Att jag inte tror på honom. Nu tror jag på honom, då får jag hans rättfärdighet som en gåva tillräknad mig. Och nu behöver jag inte bli dömd med Satan och den här världen. Jag går fri. Nu är han på insidan och nu börjar helgelsen. Och det är en helt annan sak. Så det är att lita på någon annan. Tro är att lita på någon annan än sig själv. Vi får inte blanda ihop de här koncepten. Så kort bara. Repetition, 3 synsätt. Omvändelsen har ingen plats i frälsningen. Tron är bara liksom ett intellektuellt medgivande över några faktum. Synsätt 2. Jag måste först omvända mig, det vill säga vi måste göra rent mitt liv innan jag kan komma till honom och tro och bli frälst. Båda är fel. Det tredje synsättet är att tro och omvändelse är synonymer. Och omvändelse är egentligen bara att förändra mitt sinne angående personen Jesus Kristus, vem han var och hans verk, vad han gjorde på Golgata. Tror jag att han var Guds son, att han dog för mina synder? Om jag sätter min tillit till det, ja, då har jag förändrat mitt sinne. Då har jag omvänt mig, då har jag trott, då blir jag frälst. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Ber du välsigna dem i ditt namn. Amen.
Kan du inte förklara det där med vad du menar med att Gud kan ändra sig då?